kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Producent och tekniker för programmet är Ulf Gustafsson. Du ska lyssna till bibelförklaringar från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden och vi har kommit till del 12.
Varmt välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen då vi ska ge oss in på Bergspredikan, Matteus kapitel 5. Från vers 3 och framöver får vi se hur långt vi kommer. Varmt välkomna också till er som sitter vid radioapparaterna. Ja, vi har alltså gjort kapitel 1 till och med 4 som kan betraktas som början på Matteus evangeliet. Och när vi nu kommer till kapitel 5 till och med 9 så är det inledningen på Jesu offentliga gärning. Kapitel 5, 6 och 7 där han predikar och förkunnar om riket. Och kapitel 8 och 9 där han demonstrerar riket i form av en rad helbrägda görelse under. Så allt det där ska ses som ett anslag till det som Jesus har att förmedla till oss. Och när han nu har kommit till bergspredikans berg så tar han alltså till orda och så börjar det då med saligprisningarna. Som han ger till sina lärjungar. Nu har jag Bojarts översättning ikväll och där står det: saliga de i anden fattiga, de hör himmelriket till. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade och så vidare. Han har alltså översatt, som det stod i den gamla översättningen, också med saliga. Ja, jag tror i alla fall att det står det lyckliga i Bibel 2000. Ja, därför att lyckliga låter väl lite så där. Lite sådär, jag vet inte vad jag ska säga. Men saliga, eller på grekiska då, makarioi. Ett väldigt starkt ord. Precis som det svenska ordet saliga. Man saliga, då är det ju nästan som att man lyfter från marken. Då är det en känsla av att gå på moln. Och det är faktiskt så starkt som det här grekiska ordet är. Och man skulle kunna säga det, uttrycka det som så kanske, att ordet saliga är ett ord som vi kunde reservera för det himmelska tillståndet. I himlen, där är vi saliga. Saliga rakt igenom. Men det som Jesus talar om nu i bergspredikan, det är ju ett förmedlande av himmelriket. Det är alltså alldeles följdriktigt att han säger makarioi, att han säger saliga. Alltså den himmelska glädjen kommer till er genom hans ord. Och det är alltså 8 stycken saligprisningar, eller 9. Och de första 3, de kommer ifrån Jesaja 61. Jag tror att vi ska slå upp Jesaja 61 så får ni se hur det kunde låta 700 år innan bergspredikan. Det hör också till saken att Jesaja 61 handlar om, ja, precis som ända från kapitel 40 egentligen i Jesaja. Och så Jesajas bok ut. 40 till och med 66 kallas ju för trösteboken. Hela det avsnittet, Jesaja 40 till och med 66, handlar om den kommande frälsningen. Så det är också i linje med vad Jesus nu proklamerar. Han förkunnar att den kommande frälsningen, den behöver vi nu inte längre vänta på, utan nu har den kommit i och med att han är närvarande. Och om vi ser i Jesaja 61 då, som har rubriken Det glada budskapet om räddning i min bibel, så börjar det med de där välkända orden: Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att förkunna. Och så står det i den grekiska översättningen evangelium. Evangelion, det är ju grekiska och betyder glatt budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig till att läka de som har ett förkrossat hjärta. Och det med de ödmjuka som ska få glädjens budskap, de som har förkrossat hjärta, det är alltså de som är fattiga i anden där i bergspredikan. Och i andra versen så ska han predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, en dag då han ska trösta alla sörjande. Det är den andra saligprisningen. Saliga är de som sörjer till de ska bli tröstade. Ja, vi skulle kunna läsa vidare där i tredje versen, men jag tror jag hoppar över lite grann och så kommer vi till sjunde versen. För där finns den tredje saligprisningen. För er skull ska ni få dubbelt igen. och de som led vanära ska nu jubla över sin lott. Så ska de få dubbelt att besitta i sitt land. Evig glädje ska de då få. Jesus säger, saliga är de saktmodiga, till de ska besitta jorden. Ja, åtminstone står det så i Gerts översättning. Det står landet i Bibel 2000, om jag minns rätt. Det ska besitta landet. Och det där är värt en kommentar, sannoliken. Jag ska bara säga det att när man får de här motsägelsefulla proklamationerna, saliga de som är fattiga i anden, vi tänker ju normalt sett att det är tvärtom, att då är man verkligen inte salig om man är fattig i anden, eller om man sörjer, då är man ju definitivt inte salig, och så vidare. Vers 6, om man hungrar och törstar, då är man inte heller salig. Jag tror att vi ska förstå det här att saligheten, alltså den himmelska saligheten, den tas emot utav människor som är fattiga i anden. Det är de som sörjer, det är de som är saktmodiga, de som hungrar och törstar, som vidare, som befinner sig i en sån situation, en sån livssituation, så att de kan ta emot ifrån himmelen. De kan ta emot saligheten. De tar emot det som hör himmelriket till. De tar emot trösten, de tar emot landet eller jorden, de tar emot rättfärdigheten och blir mättade. Därför är de saliga. Så det gäller att läsa det där omvänt, om jag säger så. Man är inte salig därför att man är fattig i anden, utan man är salig därför att man tar emot himmelriket. Man är salig därför att man blir tröstad. Man är salig därför att man ska besitta jorden eller landet. Man är salig för att man blir mättad. Så att vi inte drar felaktiga slutsatser, utan att vi verkligen ser här klart och tydligt att det är himmelriket som förkunnas och som förmedlas. Men det verkar vara nästan ett organiskt samband mellan förkunnelsen å ena sidan och min brutna egenvilja, min brist på egen rättfärdighet, min sorg, mina frågor är så att säga själva instrumentet för att kunna ta emot det som kommer ifrån himlen. Och när vi tänker efter så vet vi att det fungerar så än idag. Att många av de som omvänder sig, särskilt då i vuxen ålder, är ju människor som har kämpat på olika sätt och som undrar, finns det någon mening med livet? Och så hör man om Jesus, så hör man evangeliet, och så tar man emot det, och så sätter man sin förtröstan till att det som Gud har gjort för mig genom Jesus Kristus, det är nog. Och så får man en ny grundval, inte bara ett hopp, utan man får en ny grundval som man kan leva vidare på sedan. Det är alltså så som Jesus säger. Nu är den där tredje saligprisningen med att de saktmodiga ska besitta jorden, som det står i Gerts översättning. De ödmjuka ska besitta ärva landet, står det i Bibel 2000. Det ska vi titta lite extra på, därför att när det står jorden eller landet, som det står i Bibel 2000, så heter det tengen på grekiska. Och tengen kan mycket riktigt översättas med såväl jorden som landet. Så långt så är båda översättningarna riktiga. Men vi försöker ju tränga ner lite djupare. Vi försöker ju förstå bakgrunden, särskilt den judiska bakgrunden. Och på hebreiska så heter det inte tengen, utan det heter ärets. Och ärets på hebreiska, det kan inte översättas med jorden. Det kan bara översättas med landet. Så redan ur det perspektivet borde man översätta tengen, det grekiska tengen, med landet, eftersom det finns en hebreisk bakgrund i de här orden. Och den hebreiska bakgrunden hittar vi i Saltaren 37. Och det får då bli nästa argument i den här lilla diskussionen som jag för nu. Om du tittar i Saltaren 37, som ju är en rakt igenom hebreisk judisk bok, så ser ni i vers 3 att det står: förtrösta på Herren och gör vad gott är. Förbli i ärets, i landet, och bemöda dig om redbarhet. Titta i vers 9. De onda ska bli utrotade, men de som väntar efter Herren, de ska besitta ärets, landet. Och det är ett mycket speciellt land vi talar om här. Det är inte jorden i allmänhet, utan det är naturligtvis det utlovade landet, Israels land, Israels territorium. Titta i vers 22. Ty Herrens välsignade ska besitta landet, men det som han förbannar ska bli utrotade. Vers 29. De rättfärdiga ska besitta landet och bo i det evinnerligen. Vers 34. Hoppas på Herren och håll dig på hans väg, så ska han upphöja dig till att besitta landet. Du ska med lust, du ska se med lust hur de ogudaktiga blir utrotade. Så ni ser i vers efter vers efter vers. Vers 11 tror jag hoppade över, men den ska också vara med. Det ödmjuka ska besitta landet. Där har du ju saligprisningen rakt av. Ni ser, vers efter vers efter vers handlar det om det judiska folkets längtan att få komma in i, att få besitta det utlovade landet. Och löftet om det utlovade landet, det gavs ju redan till Abraham. Det var ju därför Abraham lämnade tvåflodslandet, Urs land, i staden Haran. Och så skulle han bege sig till det land som Herren skulle visa honom. I första Mosebok 12. Det 15 är ännu tydligare. I 12 får han själva kallelsen att han ska dra till det land som Herren ska visa honom. Och i 15 kapitlet så ingår Herren förbund med Abraham. Och hoppas du har tidshistorien klar för nu. Abraham kommer ju först. Sen 400 år senare kommer Moses och lagen och alltihopa. Så Abraham är ju den första. Och Gud ingår förbund med Abraham. Och det förbundet, det avslutas i det 15 kapitlet med vers 18. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sade: åt din säd ska jag ge detta land. Från Egyptens flod ända till den stora floden, till floden Frat. Alltså det är ju Frat. Det är det här som ibland kallas för stor Israel i vissa sammanhang. Och så räknas det upp i vers 19. Kainiernas, Kenasiernas, Kadmoniernas, Hetiternas, Periseernas, Rafaernas, Amoreernas, Kananiernas, Girgasiernas och Jebusiernas land. Det är ett stort område vi talar om. Nu kan man ju fråga sig om man verkligen ska läsa Bibeln så bokstavligt. Och det kan vi fråga oss. Men när det gäller det judiska folket så är det klart att de läser det bokstavligt. Och deras förväntan genom hela gamla testamentet, som du såg också i Psaltaren 37, är naturligtvis bokstavlig. Moses förde folket ut i Egyptens land och så gick de mot det utlovade landet, mot Israels land. Ja, med tanke på det där då, så skulle man alltså översätta här i Matteus 5 med landet, med tanke på den bakgrunden. Och nu börjar det brännas här lite grann, tycker jag. Därför att det här ordet tengen på grekiska finns på, är det 5 eller 6 olika ställen i Matteus. Och hur skulle det se ut om man översatte de andra ställena också med landet? Därför att det är rätts. Ärets, det är ju Israels territorium. Det kan inte betyda något annat. Om man översatte också de bibelställena i Matteus med landet. Ja, i kapitel 2 som vi redan har varit inne på. Där är det ju alldeles uppenbart. Det är när ängeln säger till Josef att han ska dra iväg till Egypten. Nej, när han är i Egypten så får han höra från ängeln: stå upp och ta med dig barnet och dess moder och bege dig till landet. Alltså till Israels land. Det står tengen eller gen. Nu står det visserligen Israels också, så att det är ju tydligt. Och vidare i vers 21, alltså versen efter, då stod han upp och tog med sig barnet och dess moder och kom till Israels land. Sen har vi då bergspredikan, saligprisningarna. Där står det då i Gerts översättning, inte översatt med landet, men det gör det däremot i Bibel 2000. Nästa gång ordet landet förekommer, det är i den 13:e versen. Ni är jordens salt. Om saltet mister sin sälta och så vidare. Där skulle man då också kunna översätta med landet. Och jag ska be att få komma tillbaka till den versen. Men vi ska se på de andra tre bibelställena också. Och det är kapitel 10, vers 34. Också ett välkänt Jesusord. Jesus säger: tro inte att jag har kommit med frid till jorden. Jag har inte kommit med frid utan med svärd och så vidare. Tengen skulle här då kunna översättas: tro inte att jag har kommit med frid till landet, till Israels land. Titta i kapitel 24. Vers 29 till och med 31 handlar om människosonens tillkommelse. Och så står det i vers 30: och då ska människosonens tecken visa sig i skyn, och alla jordens folk ska jämra sig. Alltså alla jordens folk ska jämra sig, och de ska få se människosonen komma på himlens skyar och så vidare. Här står också tengen, och folk kan också översättas till stammar. Och då skulle man kunna läsa det här med en hebreisk bakgrund: då ska människosonens tecken visa sig i skyn, och alla Israels stammar ska jämra sig. Och då har man plötsligt en solklar association till Zakaria. Därför profeten Zakaria talar i 12:e kapitlet om hur det ska vara den dagen när människosonen kommer. Då ska de se upp till honom som de har stungit, står det. Och alla Israels stammar ska jämra sig. Kan det vara det som Matteus hade i åtanke när han skrev som han skrev i Matteus 24:30? Och det sista stället är i kapitel 27, vers 45. Det är inte lika intressant, för det står bara att från 6:e timmen kom ett mörker över hela landet till 9:e timmen, alltså när Jesus gav upp andan. Och här är då tengen, också Israels land naturligtvis. Ja, naturligtvis, det kanske är hela jorden, men vi förstår det som Israels land. Då kan man ju fråga sig, varför har man översatt med jorden om man lika gärna skulle kunna översätta med landet? Med den infallsvinkel som vi har på Matteus evangeliet så är ju den judiska bakgrunden i högsta grad väsentlig. Jag kan bara förstå det på två olika sätt. Det ena sättet är att de som har översatt Matteus har så att säga förandligat det hela. Alltså man talar om efter Israels fall och upplösning, alltså år 70 efter Kristus, och då när Matteus evangeliet slutredigerades och vi kommer in i den första, inte i urkyrkan men i fornkyrkan, alltså andra, tredje, fjärde generationen, då så sker det en förskjutning så att evangeliet, så att säga, budskapet glider ju judarna ur händerna och hamnar helt och hållet i hedningarnas händer, tack och lov, i våra händer. Och därmed så är det här med landet, alltså den bokstavliga förståelsen, inte lika, den är inte alls eftersträvansvärd. Utan man tänkte sig nog att Jesus, han kom inte som en politisk befriare som skulle befria Israels land, för så tänkte ju judarna. Utan han skulle befria oss ifrån synden, och himmelriket som man ska upprätta, det är någonting som man upprättar i anden, någonting osynligt. Om man läser det så kanske man kan förstå att det översätts med jorden, alltså att det blir mera allmän term så att säga än just specifikt Israels land. Det finns ett annat skäl också som jag kan tänka mig som inte är särskilt behagligt. Och det är det att kyrkan fick en teologi som vi kan kalla för ersättningsteologi. Alltså där man helt enkelt drog ut följderna helt och fullt av det som hände här 70, 80, 90, 100, 150 år efter Kristus. Nämligen att, som jag sa, att evangeliet gled judarna i händerna, hamnade i hedningarnas händer. Då gjorde hedningarna en teologi som hette att det gamla inte längre gäller. Att Israels folk var nu ett folk som hade brutit förbundet, det förbund som Gud har ingått. Att judarna var gudsmördare står det ju faktiskt redan på 200-talet i någon gammal skrift. Och att allt det som Israel står för och gamla testamentet berättar om, det är plötsligt överspelat och ersatt med den nya Israel som är kyrkan. Och det är ju inte minst därför som kristna har kunnat behandla det judiska folket som man faktiskt har behandlat det judiska folket under pogromer och förföljelser och andra världskriget. Det ska vi ju inte bara tala om. Och det verkar sitta, antisemitismen sitter ju fortfarande ganska djupt. Och den är oftast teologiskt uppbackad. Alltså att det judarna med sin bokstavstro och sin tro på att de ska få ha landet och så vidare, det är inte någonting som vi kan ställa upp på, utan det är någonting som vi skjuter åt sidan, och istället så talar vi om kyrkan och om det andliga Israel. Det finns teologer på 200-talet efter Kristus, jag tänker på de så kallade gnostikerna och särskilt då Markion, som gick så långt så han menar att vi behöver inte ha gamla testamentet överhuvudtaget i vår bibel. Han gjorde sig av med de gamla judiska skrifterna och ville bara ha Nya testamentet. Men han var radikal åt båda hållen, så han tyckte inte att Paulus behövdes heller. Så han rensade bort mycket av Paulus och tänkte att det räcker med bara Jesus. Bara Jesusorden och bara det som Jesus har undervisat om. Det är en tanke som dyker upp med jämna mellanrum. Det är bara Jesus. Vi behöver inte kyrkan. Jag behöver inte läsa Bibeln. Jag behöver bara Jesus. Det låter så fint och fromt. Men vet, Jesus är insatt i en historisk situation. Han agerar historien. Han agerar historien än idag. Därför att varje gång som han kommer till oss, så kommer han till oss som en inkarnerad Gud. Som en inkarnerad. Som en broder till oss. Han har blivit vår broder. Han är människa. Och han agerar i din livshistoria och i min livshistoria. Så att man redde ut det ganska snart på så sätt att det är klart att vi ska ha med gamla testamentet. Och likaså det här med förbundet. Och det är därför som jag väljer att inte tala om det gamla förbundet så som det vore överspelat. I kontrast mot det nya. Utan jag tänker hellre som det ofullbordade förbundet. För där lever ju judarna igen idag. De väntar ju på sin Messias. Och vi lever i det fullbordade. Som förvisso är i anden. Som förvisso är någonting som sker genom tron. Men att dra den slutsatsen som man ville göra. Att Gud skulle ha övergivit sitt folk. Och att alla hans löften som finns i gamla testamentet inte skulle gälla längre. Det är att dra ganska stora slutsatser utav någonting som jag inte tror att någon här skulle vilja ställa upp på, så att säga. Gud har lovat, och Paulus skriver om det också i Romarbrevets 11 kapitel, och Romarbrevet 9, 10 och 11 handlar ju bara om det här som jag pratar om nu. Där Paulus för allt vad han är värd försöker visa att det inte är så att judarna är förskjutna. Det är ju tvärtom så att det är vi som är intagna i det judiska stamträdet. Vi är intagna i Jesus Kristus som är judarnas jude. Han är A och O också för judarna. Så förhäv dig inte, skriver Paulus. Om Gud inte har skonat de naturliga grenarna utan till och med huggit av trädet, så ska han vara ännu strängare mot oss som har kommit in bara på grund av nåd utöver nåd. Ja, vi kan komma tillbaka då till frågan om varför det är översatt som det är översatt. Det kan ju vara oreflekterat också. Jag vill inte säga att det i vår tid skulle vara alldeles felöversatt som det är översatt. Men med tanke på att Matteus faktiskt skriver till judekristna, så tror jag att det mycket väl skulle kunna läsas som Israels land på alla de här ställena. För när Jesus kommer, han säger det själv, så kommer han utsänd till de förlorade barnen av Israels folk. Han kommer ju till det judiska folket. Jag tror jag ska ta det där med som står i vers 13 och 14 också, när vi ändå håller på. Därför där står det om ni är jordens salt. Det här är någonting som var nytt för mig också, men ni vet, när vi tänker på saltet så är det ju saltet det som bevarar maten så att det går att äta den. Det är inte så att saltet går in i förruttnelsen och sedan verkar så att förruttnelsen blir frisk igen, utan det är ju så att saltet finns ju i det friska och motverkar förruttnelsen. Om du läser två stycken bibelställen med mig, fjärde Mosebok 18. Då ska du få se ett märkligt ställe. Jag hade faktiskt själv, jag har ju läst det men aldrig lagt märke till det. Jag vet inte om ni har gjort det. Har ni hört talas om saltförbundet? Det hade i alla fall inte jag. Där står det i fjärde Mosebok 18, vers 19. Alla heliga gåvor som Israels barn ger åt Herren som offergåva, dem ger jag åt dig och åt dina söner och döttrar tillsammans med dig som en evig rättighet. Ett evigt saltförbund inför Herrens ansikte skall detta vara för dig och för dina efterkommande. Och det där uttrycket kommer igen i andra krönikeboken, kapitel 13. Och i vers 5 står att läsa: skulle ni inte veta att det är Herren Israels Gud som har gett David kungadömet över Israel för evig tid åt honom själv och hans söner genom ett saltförbund? Jag tänker mig alltså att saltförbundet måste vara de som bevarar, eller att Guds egen närvaro bevarar förbundet. Ett saltförbund måste vara att det finns någon som bevarar förbundet så att det fortlever. Och då blir läsningen av Matteus 5:13 intressant på ett nytt sätt. Jesus säger till sina lärjungar som är judar: ni är landets salt. Ni är dem, alltså ni mina lärjungar, ni är de som lever i ett sån relation till Gud så att Gud kan uppehålla förbundet, upprätta förbundet genom ert salt. Och i nästa steg där står ni är världens ljus. Ja, då tänker vi ju på Jesaja 42 och många andra ställen där det står att han har satt sin Messias till ett ljus för hedna folken. Så saltet är för det judiska folket Israel och ljuset är för oss hedna folk. Ljuset som lyser upp vår tillvaro, som visar vägen till Gud. Vi kan se Jesaja 42. Vers 6. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och fullborda i dig förbundet med folket och sätta dig till ett ljus för folkslagen. Så du ser att förbundet ska fullbordas i dig. Och det här är en av de tjänarsångerna som vi brukar tillämpa på Jesus Kristus. Så förbundet ska fullbordas i Jesus Kristus. Och han ska vara ett ljus för folkslagen eller ett ljus för hedna folken. På samma sätt i kapitel 49. Också där vers 6. 6b, alltså den andra halvan där. Jag vill sätta dig. Det är också en av de här lidande tjänarsångerna. De var ju 4 stycken som ni minns. Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken. För att min frälsning må nå till jordens ända. Så saltet för det judiska folket, ljuset för de hedniska folken. Jag är medveten om att det här är en tolkning. Det här står ju inte det som jag har sagt rakt upp och ner när man läser i texten. Men det är så, vet du, med allt Guds ord att det måste tolkas. Det måste förstås i sitt sammanhang, det måste förstås mot sin bakgrund. Och då kan det bli så ibland att det kan vara 2 olika tolkningar och båda är rätta och riktiga. Men det är ju mycket spännande med den här utläggningen som jag har gjort om de ödmjuka som ska ärva landet, står det till och med i Bibel 2000. Det var det har ju varit hemska terrorattacker nu på sistone i Israel, och inte minst mordet på Yassin har varit mycket omskrivet och omtalat. Om man talar om våldsspiralen, och om man trappar upp då mellan israeler och palestiner, så trappas våldet upp hela tiden. Och vad strider man om? Om landet. Och vad säger Guds ord? De ödmjuka ska få landet gratis. Då, när man lägger ett sånt perspektiv på en sån här vers, så känner man bara att ingen av de här kommer med vapenmakt att kunna erövra landet. Men de ödmjuka i landet, de ska få det. Det här är förresten ett skäl också till varför det finns duktiga teologer. Och varför det också är så bland de ortodoxa judarna. Att man inte erkänner Israels stat fullt ut. Man menar nämligen att de inte har fått landet utav Gud, därför att man har tagit landet. Och då har man så att säga föregripit det som ska hända när Gud ska göra det här. Och därför vill man inte backa upp staten Israel. Men mot det ska då sägas att hur var det 1948? Och det var faktiskt så att de ödmjuka fick landet av FN. De tog det inte med vapen. Så ni ser, man kan få olika reflektioner som bara en enda liten vers eller ett enda litet ord kan ge upphov till nya världar, nästan skulle jag vilja säga. Ta gärna med det här i era böner, också på så sätt att ni ber för landet Haaretz. Ja, sen är det ju då vidare här de andra saligprisningarna. I vers 6, saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Det här kan ju också kanske förstås som alltså både ur ett judiskt perspektiv och ett kristet. Och jag tror att om du läser ett judiskt perspektiv, så blir denna hunger och törst efter rättfärdighet. Ni kommer ihåg att jag talade om den rättfärdighet som vi människor kan prestera å ena sidan. Och sen den rättfärdighet som är Guds egen, som han ger, å andra sidan. Vad tror du rättfärdigheten här syftar på? Ja, judarna kan mycket väl ha uppfattat det som att saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, det vill säga som hungrar och törstar efter att göra det som lagen säger. Alltså de goda gärningarna. Till de ska bli mättade. Men då är ju det andra sidan inte en kristen utläggning. För det är ju inte den vägen vi ska gå som kristna. Utan vi ska ju få rättfärdigheten. Det kan alltså förstås på båda sätten, och jag tror att man ska tänka på det när man läser, inte minst när man läser Matteus, att här är det 2 världar som överlappar varandra. Det är å ena sidan det som Jesus gör när han står på Johannes döparens sida, och han står under lagen och han gör lagen och han tar lagens strängaste straff på Golgata kors. Han arbetar utifrån det mänskliga perspektivet. Å andra sidan så är han också Guds son som förmedlar himmelriket rakt in i våran livssituation. Och så överlappar de här två världarna varandra. Och det gör också att vissa bibelord, inte så få förresten i Matteus evangeliet, kan förstås utifrån två perspektiv. Och läser man då olika kommentarer så kan man få olika utläggningar också, som ni förstår. Jag tänker mig naturligtvis att saliga de som hungrar och törstar efter Guds rättfärdighet. Tänk att få längta efter Guds egen rättfärdighet, att få hungra efter den, att få be om den och kunna göra det i förvissningen om att vi ska bli mättade. För så tänker vi om Guds evangelium, att det mättar oss. Saliga de barmhärtiga i vers 7. De ska finna barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, ty de ska få se Gud. Det där är också en sån här teologiskt laddat ord, med rena hjärtan. Om ni tittar till exempel i Saltaren 24. Som också är en messiansk psalm som handlar om den kommande Messias. Så ställs den där frågan i tredje versen, som finns på så många ställen i Saltaren. Vem får gå upp till Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Och så kommer svaret: den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och den som inte svär falskt, han ska få välsignelse av Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Den här frågan, vem ska få träda upp inför Guds tron och vem ska få skåda Herrens ansikte, vem ska få bli fullbordad, vem ska få fullkomnas och ta emot frälsningen, den besvaras många gånger i Gamla testamentet. Det finns en rabbinsk utläggning, jag tror inte att vi ger oss in på den, men jag ska bara nämna om den, där det hänvisas till en saltarsalm, undrar om det inte är saltaren 1 till och med, att det finns 15 stycken olika svar. För det räknas upp 15 olika saker. Och en annan rabbin har då påpekat att i en annan vers i skrifterna, om det var Jesaja eller vad det var nu, kommer jag inte ihåg, där räknas det upp en ännu mera, en starkare, ännu starkare sammanfattning. Där är det nämligen bara 6 saker som man behövde göra. Och så finns det ytterligare ett annat bibelställe där man bara behöver göra 3 saker. Och så finns det ett bibelställe där man bara behöver göra 2 saker. Och så finns det ett bibelställe där man bara behöver göra 1 sak. Och det är i Habakkuk, eller 2:4 eller 4:2, ni behöver inte slå upp det. Där Habakkuk säger så här: den rättfärdige ska leva genom tron. Och då är situationen där i Israels land att landet är fullständigt förött. Och folket har övergivit lagen, man följer inte sin Gud, man har upphävt så att säga förbundet från sin sida. Och så blir landet förött och straffdomarna kommer den ena efter den andra. Och så säger några av Herrens profeter, Habakkuk till exempel, några av de andra att ja, men ni måste ändå tro på Gud. Nej, vi kan inte tro på Gud. Och så säger de, jo, en enda sak måste ni göra. Om ni inte kan tro att ni kan omvända er, ni kan inte reparera skadan, ni kan inte så att säga ta er i kragen, ni kan inte närma er Gud, för ni vågar inte, för ni är fulla med skuld och skam, så säger han bara en enda sak: tro på Gud. Gud är större. För Gud är ingenting omöjligt. Och det där ordet, det har ju Paulus med som ett nyckelord i hela sin bibelundervisning. Men där har han vänt på det ytterligare lite grann. Eller rättare sagt, han har vänt på det kan man säga lite grann. Han förtydligat det hela. Därför att i den gamla judiska kontexten så är det fortfarande så: ja, men jag måste ju ändå tro. Medan det då i det nya testamentet, i det nya förbundet och i Paulus undervisning, där räknar han inte ens med att vi ska kunna tro. Utan tro betyder ju ta emot. Förtrösta. Tron är inte en aktivitet ifrån din sida. Inte en gärning från din sida. Utan tron är ett passivt mottagande utav det som Gud gör för oss och som Gud gör i ditt liv. Håll ut förtrösta på Gud. Saliga de renhjärtade, för de ska få se Gud, läste vi. Alltså de som har uppriktig längtan efter Gud. De som har rena hjärtan, renade i Jesu Kristi blod, om vi läser det på ett kristet sätt. Och som lever i det. De kommer att få se Gud, de kommer att få lära känna Gud. Och förstå hans vägar allt bättre. Saliga de som stiftar frid, de ska kallas Guds barn. Och här är det aktivt i det språkliga. Alltså att man arbetar för att åstadkomma fred och frid. De ska kallas Guds barn. För Gud själv, eller Guds barn, Guds son, är ju sådan så att han förmedlar friden till oss. Och i hans efterföljd så är vi likadana. Vi stiftar frid ibland människor. Och Paulus, han säger ju det väldigt tydligt, inte minst i Galaterbrevet men även i de andra breven, att kiv och avund och split och söndring och sånt, det hör inte alls hemma i kristna sammanhang. I kristna sammanhang så är det att man reparerar, man talar väl med varandra, man förlåter, man stiftar fred, man arbetar på att våra förhållanden ska vara bra oss emellan, och så byggs kroppen upp. Det är därför, vet du, som det är så förödande när man också in i kristna kyrkor och sammanhang talar illa om varandra. Därför när man gör det så gör man motsatsen till det som är våran kallelse. Motsatsen till det som är vår kallelse. Vår kallelse är att bygga upp, men i själva verket så river vi ner. Och det här ska vi inte fördjupa oss i heller, men det tycker jag kan sägas med en viss skärpa, för det här är centralt och viktigt när vi kommer till Paulus sedan. Skapa fred, hade det varit hebreiska hade det stått shalom. Eirene på grekiska. Shalom betyder ju fred i den meningen att det är fullkomlig harmoni. Ordet kan användas om förhållandet mellan planeterna och stjärnorna, och att allting är i balans. Att Gud leder stjärnorna i sina banor, så att säga. Att allting fungerar. Och makrokosmos, men också i mikrokosmos. Att växtligheten och att livet på marken fungerar som det ska, att allting är som det ska, oskadat. Det är shalom. Så ska det vara också i vårt förhållande till Gud och i vårt förhållande till varandra. Och så hälsar man på varandra på gatorna i Israel. Shalom, säger man. Det översätts inte då bara med hej, utan det översätts med allt det. All denna välgång som jag försökte beskriva. Saliga de som lider förföljelse för rättfärdighetens skull. Och jag tror att man kan se ett förtydligande i elfte versen. Saliga är ni när de smädar er och förföljer er och ljuger och säger allt ont om er för min skull. För min skull, eller lider förföljelse för rättfärdighetens skull. Därför att om vi vill följa Jesus, och om Jesus ska vara våran Herre, och vi smädas och förtalas just för den sakens skull, Då ska Jesus backa upp oss. Då ska han komma oss riktigt nära och fylla oss med sin heliga ande. Han ska göra oss saliga. Och eftersom det är så, så behöver vi inte vara ängsliga när människor ser ner på oss eller ringaktar det som vi står för. Nåja, Jesus har alltså kommit för att förmedla allt det här som finns i saligprisningarna. Och du vill bara säga det också, att du ska inte förstå de här 9 saligprisningarna som 9 separata. Så att någon får fred och någon annan får barmhärtighet och någon tredje får rättfärdighet. Du ska förstå som ett paket alltihop. Därför att när Guds rike förmedlas in i ditt liv, då förmedlas allt det här. Gud är inte någon detaljhandlare så att han ger lite här och lite där, utan Vi har fått del av hans fullhet, var en av oss. På samma sätt ska du förstå när det talas i Galaterbrevet om andens frukt. Och där är det felaktigt översatt i olika översättningar. Det står om andens frukter. Och så räknas det upp då ett antal. När man bestämt 9 där också, om jag minns rätt. Som om man kunde få kärlek men inte tålamod. Och tålamod men inte frid och så vidare. Men i grekiskan så är det singular. Det är frukt. Det är så att säga allting finns i frukten. Om vi vill följa Jesus, om han ska vara den som råder och regerar ibland oss, då ska vi räkna med att få del av allt det här. Och vi ska hålla honom högt därför att han vill ge oss del av allt det här. Det här med saligprisningar, det var inte något ovanligt på Gamla testamentets tid. Det finns liknande, vi har redan tittat på några av dem, det finns säkert många, många fler om man skulle gå till Ordspråksboken och predika de här andra poetiska skrifterna. Men de saligprisningarna som finns där, de var oftast av två slag. Det ena slaget var just de som vi skulle kunna kalla för etiska. Alltså som handlar om att man ska handla på ett visst sätt så får det goda följder. Man ska leva på ett visst sätt så går det bra. Och så fanns det en annan typ av saligprisningar som hör mer hemma i den intertestamentala perioden. Alltså efter det att Gamla testamentet var färdigt, men innan Jesus kom. Där fanns det mycket förhoppningar knutna till livet efter detta. Det är då de här texterna blir levande gjorda om dödsriket och att de döda ska stå upp på nytt och människosonen ska komma och så vidare. Så det, där finns det ett antal saligprisningar förknippade med det. Det som sker här, det är alltså en kombination av båda två. Här är det både och. Här handlar det inte bara om, och då läser vi det fel. Och vi läser som att vi ska hungra och törsta, eller vi ska vara barmhärtiga och så vidare. Då läser vi det fel. Det är visserligen sant att vi ska vara sådana, men det är inte hela sanningen. Därför att den hela sanningen är ju att det är när Guds rike kommer till oss, när han fyller oss med detta, som vi överhuvudtaget kan börja reflektera och göra det som krävs också i etisk mening. Det etiska livet eller moraliska livet för en kristen är snarast en frukt utav mitt förhållande till Herren. Mitt förhållande till Herren är det som är det viktiga. Alltså är det precis som vi sa när vi gav oss på det här bergspredikan. Det är en överlappning, det är ett både och. Och i Johannes 17, i den överste prästliga förbönen, vi behöver inte slå upp det heller, men där känner ni igen uttrycket. När Jesus ber för de sina, så ber han för dem som är tagna ut ur världen. De är inte av världen, men de är i världen. De lever i världen, men de lever inte av världen. Just den beskrivningen skulle kunna passa in här. Vi är de som är i den här världen med allt vad det betyder av elände och ofullkomligheter. Men vi är också de som har del av saligheten redan här i tiden. Vi är saliga därför att vi har fått frid med Gud och vi har lärt känna hans son Jesus Kristus. Så är det alltså så att de här 16 första verserna handlar om vårt tillstånd, så att säga, i den här världen. Jag ser att vi har vers 15 och 16 kvar, men vi kan ta dem också då. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan. Man sätter det på ljusstaken och då lyser det för alla som är i huset. Så ska ert ljus lysa inför människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Alltså Jesus har talat om att lärjungarna är världens ljus. Och här specificerar han det i vers 16 genom att säga: ni är världens ljus därför att ni gör goda gärningar. Och då ligger det nära till hans här och åka ner i diket igen här. Vägen är smal. Jag tror inte att vi ska förstå det som att de goda gärningarna i sig gör att vi skiner som ljus. Utan det som Jesus menar här, det är att, och det ska vi komma in på i fortsättningen här, vi går över till nästa stycke sen. Det Jesus menar är att när vi är lydiga mot Torah, när vi gör som Guds lag säger, som Gud vill, så finns det en väldig kraft i det. Därför att människor kommer att se att ni är sådana människor som gör Guds vilja. De här judiska efterföljarna, de skulle alltså fortsätta att leva efter lagen. Vi kommer att se det i detalj här så småningom. Och när de lever efter lagen, då kommer det att fungera som ett ljus, som en signal för omgivningen. När ni lever efter lagen, och när ni lever efter lagen egentligen Jesus Kristus personifierad, som vi ska se här så småningom. Men när ni är mina efterföljare, när ni lever i lydnad till mig som är lagens fullbordare, då kommer det inte att gå att dölja för omgivningen vilka ni är. När ni lever som mina efterföljare, så kommer ni att skina som ljus i mörkret. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg, säger han i Lukas parallellen. Och det finns ju en stad där vid Bergspredikans berg som heter Safed. Det finns kvar fortfarande. Man står där och så ser man, det är inte det som vi kallar för Bergspredikans berg, utan det är en dal och sen så är det ett berg till. Och där uppe på berget på platån så ligger en stad. Och den är så uppe, och den fanns på Jesu tid också. Konstnärsstad förresten. Safed, en härlig stad. Och där, det går inte att dölja den. Och särskilt när man passerar där efter mörkets inbrott, så lyser det som bara den. Det är sannolikt den som Jesus talar om. På samma sätt som att det är helt omöjligt att dölja den, på samma sätt är det omöjligt att dölja att ni är mina lärjungar. Det är omöjligt, därför att alla kommer att se det. Alla kommer att begripa det. Och det finns en kraft i det vittnesbördet. Så det är inte bara att vi gör gärningar. Vi kunde ju ha varit hinduer och gjort samma gärningar. Så det är inte gärningen i sig. Utan det är just livsförbindelsen med Gud själv. Och lydnadsförhållandet till honom. Om de här 16 första verserna, eller i alla fall från vers 3 till och med 16, beskriver vår situation här i världen, så kommer alltså fortsättningen. Och fortsättningen är då från vers 17 till och med kapitel 7, vers 12. Som vi slutar med: det är summan av lagen och profeterna. Allt vad ni vill att människor ska göra, det ska ni också göra dem. Det är summan av lagen och profeterna. Alltså det avsnittet 5, 17 till 7, 12. Det kan vi beskriva som att här talar Jesus om hur lärjungarna i den här världen ska leva sitt liv, hur man ska fullgöra sin uppgift att vara salt på jorden och ljus i världen. Så nu blir det väldigt påtaglig undervisning, och jag tror jag har gått igenom det här tidigare, så jag behöver inte ta det igen. Men enligt en rabbin, det var väl han överste prästen där i, som omvittnade i Syraks bok Simeon är rättfärdige, så kunde man dela upp vårt görande, att vårt, på så sätt att det sker genom tre olika sätt, nämligen genom Toran, genom lagen, genom tempelgudstjänsten och genom de goda gärningarna. Och just det här avsnittet 5, 17, 7, 12 kan man dela upp i de tre delarna. Och då handlar det första tredjedelen om att leva genom lagen. Det utgörs av 5, 17 och så kapitlet ut. Så det är det som är vår nästa uppgift. Och det hinner vi inte gå igenom på 2 minuter. Men jag hinner väl säga så pass mycket i alla fall att det avsnittet 5, 17 och kapitlet ut i sin tur kan delas upp i 2 delar. Nämligen verserna 17 till och med 20. Där Jesus stryker under lagens giltighet. Och det är helt i linje med det som jag undervisat också. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen. Tvärtom, jag har kommit för att fullborda den. Och Jesus är noga med det. För ni ska veta det, att de första kristna, de anklagades av judarna. Och det var den schismen som skärptes till. De första kristna anklagades för att inte följa lagen. eller för att göra lagen onödig. För den skulle ju komma att bli onödig för hedningarna. Så just där går alltså skiljelinjen mellan judarna och de första kristna. Och det är inte fullt utvecklat, men vi ser det redan här. Och därför så är det viktigt för Paulus i Galaterbrevet och för Jesus här att säga att den här motsättningen är en chimär. Det är bara en illusion. I själva verket så är vi helt och fullt inne under lagen. Och jag lever helt och hållet efter den. Och det vill han alltså stryka under. Och sedan då i verserna 21 till och med kapitlet ut, så ger Jesus 6 stycken olika exempel ifrån lagen. Och det är exempel som handlar om femte budet, om att dräpa, ett om skilsmässa, ett om äktenskapsbrott först och sen skilsmässa. Sen handlar det om eder och om gottgörelse, eller vedergällning står det faktiskt i min rubrik, men jag har strukit under det. För det är inte vedergällningstanken som finns där, menar vi. Och sen det sjätte, det är då att älska sin nästa. Så det är 6 olika exempel där Jesus verkligen först ställer upp på de skriftlärdas utläggning. Men sen säger han, eran utläggning är inte tillräcklig. Därför Gud ser till hjärtat. Så att här stannar det inte vid att man inte får dräpa någon. Utan du får inte ens tänka onda tankar om den personen. Så Jesus, han är värre, om jag får uttrycka det så, än de skriftlärda i de här 6 exemplen. Och då blir det ju ännu tydligare att det här verkligen är riktat till till de första judekristna, eller till judarna i allmänhet. För att de skulle förstå att Jesus inte går vid sidan om lagen. Det där med lagen får kanske anledning att återkomma till det. Men får säga det till sist då, att det är lite olyckligt att tala om lagen, men vi har ju inget annat ord. På hebreiska så heter det Toran, som ni redan har förstått. Och vad är Toran då? Jo, Toran är Guds vilja. Det är den vilja som kommer ifrån Gud. Det är den undervisning som kommer ifrån Gud. Det är det ord som kommer ifrån Gud. Och det ord som kommer ifrån Gud, den Torah som kommer ifrån Gud, den kommer skriftligt, muntligt och genom traditionen. Så det är inte alls bara som vi tänker oss lagen. Vi tänker oss inte att Toran skulle vara muntlig, eller att det skulle vara den judiska traditionen med rabbiner och mishna och talmud och alltihopa. Men så tänker de. Det är Toran lika mycket det som det skrivna. Så Toran är ett ganska vitt begrepp. När vi tänker på Toran och förhållande till skrifterna, så vet vi att hela gamla testamentet kan kallas för Toran. Men det kan också vara så att bara Moseböckerna kallas för Toran. Och det kan också vara så att de 10 orden kan vara som en kännetecken på Toran. Så det här är ett väldigt vitt begrepp. Och när man översätter det till grekiska först, nomos, och sedan till... Då kommer ju det här vida begreppet, då glider det över på västerländskt territorium. Och vad säger man då? Ja, då har det blivit lag. Guds ord kanske man skulle ha översatt med istället. Eller Guds vilja, beroende på hur texten ser ut. Ordet lag, det är ju olyckligt, därför att när vi tänker lag, då tänker vi juridik. Då tänker vi på lagar som man måste hålla, och överträdelser, synder, straff, skam, skuld. Men det är inte vad det handlar om. Det finns sådana inslag, särskilt i 3 Mosebok, för det är ju juridiska texter där. Men det är ju långt ifrån liktydigt med Toran. Toran är Guds vilja i varje situation. Så jag ber i förväg om ursäkt för att vi använder det ordet överhuvudtaget. Men jag har förklarat det. Vi ska förklara det ytterligare vid andra tillfällen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det var från Värnamo församlings närradioprogrammet kom, och det heter Bibeltimman. Jag var producent och tekniker, och jag heter Ulf Gustafsson. Nu lämnar vi över till sändningar från Missionskyrkan, där du får höra på deras söndagsgudstjänst i närradion.